Det viktigste for meg med å ha venner å ha gode relasjoner til hverandre og tillit.
Det viktigste for meg med å ha venner at jeg har noen jeg kan dele mine egne interesser med og snakke med om hva som helst.
Det viktigste for meg med å ha venner å ha noen å stole på og tillit.
Det viktigste for meg å ha venner som jeg kan tulle og tøyse med, men som også jeg kan være seriøs med, og ha noen jeg kan stole på.
Det viktigste for meg med å ha venner at det ene jeg kan stole på og gjøre absolutt alt med.
Som blikk. Sånn jente i kroppsspråk. Det sånn jente jeg skikkelig flink på. De gir skikkelig sånn ferdig blikk og ser skikkelig sånn stygt på den andre jenta. Bare sånn.
Spesielt hvis du skal ha sånn presentasjon foran klassen eller noe sånt, og så skal du se ut, og så skal du snakke om noe, og så driver folk og gir deg litt sånn stygge blikk og sånn, eller så begynner kanskje noen å fnise, det litt irriterende.
Ja, men man vet jo om de ler av deg eventuelt, eller om de ler av andre. Og det skjer veldig ofte.
Og jeg tror veldig mye av skjult mobbing inngår da dette med sosiale medier og nettmobbing, da. At det er veldig lett å skjule det. Altså, du har anonyme brukere, og man kan aldri vite hvem som mobber deg. Altså, man kan gå på skolen hvis man blir mobbet gjennom nettet, da. Så skjer det anonymt, og så kommer du på skolen, og så vet du egentlig ikke hvem som mobber deg. Og så kan det hende at alle er snille med deg på skolen også.
Det er veldig sånn vanskelig hvis du først i den situasjonen der du blir mobbet, og da prøve å tilpasse deg de andre, og de kan akseptere deg for den du er.
Jeg tenker også på litt sånn baksnakking, og at det lettere sånn, hvis noen legger ut noe teit nå, og så screenshotter du det, og så sender du det på en gruppe, og så sitter 10 stykker og ler av det, og det er også sånne ting som skjer bak ryggen til folk, som de kanskje får vite senere.
Og mye kan gå på sosiale medier, og der tør man å skrive mye mer enn det man tør å si ansikt til ansikt med en person.
Du har den påskjønningen hele tiden da, hvis du er en som blir mobbet da, på skolen, så får man komme hjem, og så er det plutselig så får du meldinger på Facebook, eller for, altså, jeg tror veldig mange føler på at det liksom aldri stopper, at man kanskje ikke får fred da, fra mobbingen.
Det er mer nettmobbing enn virkeligheten, som person til person, som face-to-face.
Ja, her var det mørkt. Og det er jo ganske symbolsk for dagens siste bolk, som litt mørkere enn det vi har vært innom tidligere i dag. For det sånn at der sola skinner, så må det også være en skyggeside. Og det i så fall sånn da at vennskapet også har en skyggeside? Nå har vi jo hørt om viktigheten av vennskap på veldig mange nivåer i hele dag. Og da det jo også kanskje litt sånn ekstra svårt at vi nå skal ta inn over oss og prøve å forstå konsekvensene når det motsatte inntreffer. Og det jo da ting som mobbing, utestengelse eller endog overgrep. Panelet på scenen. Det Daniel Veus, Ingunn Eriksen og Kari Stefansen. Vi begynner med Daniel Veus. Du kan bare begynne å bevege deg mot holdt på å si katetere, i skolemodus med en gang jeg hører navnet ditt, for du jo ikke bare psykolog og professor emeritus. Du jo også et fenomen og en plakat på skolen vår. Jeg tror vi kjenner deg godt alle sammen, okay. Så velkommen hit, så vi gleder oss til å høre deg.
Takk for det. Ja, I have been around for some time now, so it's okay. Trevligt till att vara här och få en möjlighet att på 13 minuter har jag fått instruktioner om att vi har tillgänglig här. Så, men jag tänkte att vi måste börja lite grann generellt om vad mobbing är, bara så att vi är helt överens om definitioner och lite sånt. Då. Så jag ska ta lite kort om det första innan jag kommer in på vänskap och mobbing. Då ska vi se det den. Så är en grundläggande definition som faktiskt jag utvecklade redan på 80-talet då. En person är mobbet eller plaget då han eller hon gentatte gånger över en viss tid blir utsatt för negativa handlingar för en eller flera andra personer. Och det kan ju göras med fysiska medel, med alltså direkt fysiska medel eller direkt mobbing, indirekt eller direkt verbal, med ord, nedsättande kommentarer, kallenamn, mera indirekt och kanske skyltes måter som med kroppsspråk, blickar, utestängning, negativa rykten och sånt. Och elektron, och sen för det fjärde, en digital mobbing från ungefär 2005 har vi fått in det. Så vi målar ju allt detta med spörrschema med, som har väldigt goda psykometriska egenskaper och så. Så man kan säga att mobbing kort sett är jäntat, negativ eller ondsinnigt adfärd för en eller flera personer, rättet mot en person som har vanskligt att försvara sig. Så det är tre huvudkriterier. Det är negativ och det är en bevisst handling. Det är inte någonting som sker alltså tillfälligt bara genom en slump, utan det är systematiskt. Den som utför det eller den gruppen som utför det vet att den som blir utsatt icke liker det de blir utsatt för. Så bara det är klart. Det kan sedan vara olika grader av bevissthet av konsekvenser av detta. Men att det är en bevisst handling kan inte vara något tvil om. Vanligtvis, men icke helt nödvändigtvis, så är det ju en gentagelse över tid. Detta är något som pågår över längre tid vanligtvis då. Och så är det en obalans i faktisk eller percipiet upplevd styrkeförhåll mellan de som utövar detta eller den som utövar det och den som är utsatt. Så oftast så sker ju mobbingen utan uppenbar provokation ifrån den som blir utsatt. Men väldigt viktigt att vara klar över att detta är fråga om en relationer. Alltså, och det är frågan om övergreppsrelationer. Det är inte så till exempel när det, om någon lägger ut någonting på nätet och får negativa kommentarer från massa folk ute i periferin som de inte vet vem det är, så är inte det nätmobbing. Utan det är nättrakassering eller som man gör på engelska så gör man skillnad med cyberbullying som är mobbing då. Och cyber harassment. Så det är viktigt att skilja det. Okej, och några grundläggande fakta här är ju då att det är liksom det är vanligt att man har särskilt i forskningslitteraturen då att man har fyra huvudkategorier. De som är offer eller alltså rena mobboffer, de som är bara utsatt för mobbing, inte mobbar själva. Vi har de som är rena mobbare som är då är de som bara mobbar men icke själva utsatt. Och så har vi gruppen som är offermobbar. Vi har inte så riktigt bra ord kanske på norsk och svensk på det då. Men i cyberbullying är ett väldigt bully victims som de heter på engelska är ju en grupp som man har fäst rätt mycket uppmärksamhet runt om på senare år. Och så har vi då bystanders, alltså tillskuare om man så vill. Men då behöver inte bara vara passiva tillskuare. Vi har i realiteten en sorts mobbcirkel som visar olika hållningar från att vara starkt utövare till att man är försvarare utav den som blir mobbad. Men det är de huvudkategorierna som vi använder forskningsmässigt, men vi använder ju inte detta när vi arbetar konkret med i en konkret skola, så försöker vi ju undvika de här titlarna, så är de här kategoriseringarna så mycket som möjligt. Och några ting här då, bara grundläggande fakta, att det sker i vanligtvis en hoppsen. Oj. Lite hindra våldsam utfoldning så här då. Alltså att det sker vanligtvis en nedgång i prevalensen, förekomsten utav mobbing med högre ålder. Men det betyder inte på något sätt att det är mindre allvarlig när man kommer på högre klassetren. Så vi ser då till exempel att vi målar ju bland annat då hur länge har du varit utsatt för mobbing med ett spörrschema som vi använt då från 1997. Då utvecklade vi det då. Och då ser vi att i de på högre klassetren så är de är det en betydligt större andel som rapporterar att de blir mobbet minst ett år, har varit mobbet minst ett år eller med längre. Och de får färre vänner ju högre upp de kommer, det ska jag visa senare. Och gutter mobbar mycket mer än jenter. Det är lite underrapporterat. Vi har gjort det, rapporterat det gång på gång, alltså med det har inte slått igen. Så även när du spör mobbade jenter, vem är det du huvudsakligen blir mobbet av? Vi har då fem olika svaralternativer. En enkelt jente, en enkelt gutt, är flera jenter och så vidare. Flera gutter, eller både gutter och jenter. Så svarar 50% av jenterna svarar att de huvudsakligen mobbas av gutter. 25% av jenterna svarar att de mobbas av huvudsakligen av jenter. Och 25% ytterligare av både gutter och jenter. Så här är alltså en väldigt klar skillnad som inte ordentligt observerad. Och den är ju intressant att peka framåt mot övergreppsrelationer senare i livet och så vidare. Och vårt tilltagsprogram jobbar med en del av den aspekterna också där. Så det är viktigt att vara klart för det trots allt då, över det. Och så är det inte heller så att det är hela klassen som är emot en elev. När vi målar detta på olika sätt, till exempel hur reagerar du när du och tänker du när någon blir mobbad. Så huvuddelen av eleverna svarar att jag vill hjälpa. Jag tycker synd om honom eller henne. Så det är inte hela klassen som... Så när vi målar detta så ser det en liten grupp på 1-3 elever som vanligtvis står för det mesta av mobbingen. Och ofta med en negativ ledare. Så när vi cirka 35% av eleverna svarar... Av mobbade elever svarar att de huvudsakligen blir mobbat av en enkelt elev. Men majoriteten svarar att det är 2-3 elever som står bak det hela. Så cirka 80% eller 80, mer än det svarar att de huvudsakligen blir mobbat av 1-3 elever. Så det är också lite viktigt att vara klar över att detta är inte bara en slags helt massadfärd från hela klassen. Även om det kan ju förekomma, det kan det absolut, men rollerna är det är väldigt viktigt att differentiera rollerna där vi lag. Så vill jag lägga till också att det bilder som man får i media, bland annat då på några undersökningar som där EU Kids för exempel. De har ju sagt att här i Norge så är man Europamästare i nätmobbing. Det finns ingenting som stöttar det alltså. Tvärt emot är det så att nätmobbing är ett lavprevalent fenomen. När man målar detta i en kontext utav mobbing, så är detta nivået av nätmobbing, antingen på mobiltelefoner eller på internet, det är en tredjedel eller en fjärdedel av nivået som man har till exempel på traditionell mobbing. Och vidare så är det så att ungefär 80-90% av elever som blir utmobbet på nätet blir mobbet på traditionell måte. Så en räcka av de följderna som man har sagt beror på att det är att nätmobbing har massa negativa effekter. Det har man inte partialiserat ut effekterna av traditionell mobbing. Så det man målar är i realiteten traditionell mobbing, negativa effekter utav traditionell mobbing. Så det är lite viktigt att ha klart för sig en del sånt. Okej, jag tror inte ska gå in mer på detta eftersom inte det är ute själva huvudtemat. Så här ser det ofta ut då, alltså på procent elever som blir mobbet. Vi har ju då enorma datamängder från Norge, men också vi har data från ett par miljoner amerikanska elever. Vi får samma bilder hela vägen. Alltså det är en klar nedgång i nivået av mobbing. För det att mobba andra så är det mera flatt, och gärna har man en liten uppgång när man kommer på ungdomstrinnet. Och det är ju väldigt massiv dokumentation av de negativa effekterna. Och vi kan här tala om kausala effekter alltså. Det går inte att säga att det bara är korrelerade. Det är så mycket indikationer som pekar i att detta är en direkt kausala effekter av mobbingen. Det att bli mobbet då. Depression, angst, dålig självbild, självmordstankar, försök, självmord, psykotiska reaktioner, misstrivsel i skolan, dåliga skolprestationer, reducerad skolmotivation. Den listan kunde göras mycket längre. Det finns en otrolig dokumentation av detta i litteraturen. Och men då, om vi ska komma in mera på detta med vänskap, så ser vi här då att mobbade elever har också få goda vänner. Om vi tittar på våra data, till exempel, vi har då ett spörsmål som går på hur många goda vänner har du i klassen din? Och de flesta svarar då att de har 4-5 eller flera än detta. Men oddsen då till exempel för att ha ingen eller kun en god vän i klassen är cirka 4,5 gånger större för mobbade elever än icke-mobbade elever. Detta baserar sig då på ett stort sampel på 54 000 elever på 4-10 klassetrin. Så det är ingen tvivl om alltså att risken för att ha lite få vänner är otroligt mycket högre än för elever som är utsatt för mobbing. Och, men det är en betydlig variation med ålder. Elever på högre klassetrin har klart färre goda vänner än elever på lagare. Jag ska bara visa figuren här. Här ser ni den övre kurvan är då genomsnittet för icke-mobbade elever. Där det sker liten förändring över klassetrin. På x-axeln har vi 4-10 klassetrin. Men vi ser för elever som är utsatt för mobbare att de har redan i utgångspunktet vid 4:e klassen har de klart lavare antal vänner. Men det går ju dramatiskt ner och det är inte bara en grafeffekt här. Alltså detta är en hel standarddeviation som det går ner. Så det är alltså de mest allvarliga fallen som kommer uppemot på ungdomstrinnet som då har varit bobbat för mycket längre tid. De har också ännu färre goda vänner än så det blir ännu mer accentuerat över tiden. Och så kan man ju fråga sig då alltså att ha lite få goda vänner. Vad får det för konsekvenser på lång sikt om vi då bortser från nu forskningsdata så har man ju sett på möjliga sådana konsekvenser att man har mindre interaktion med jämnåriga, det blir mindre social kompetens, man får mindre emotionell stötte, man får ju mindre hjälp mot mobbing. Potentiellt mobbing. Jag ska gå tillbaka förresten bara för att se på kurvan här. Ni ska se längst ner här va. Det att få vänner en effekt av mobbingen. Den kan alltså delvis vara en följd av mobbingen. Men den kan också vara en riskfaktor. Att elever som har lite vänner har en ökad risk för att bli utsatt för mobbing. Och troligen är bägge delar. Detta är ganska komplexa fenomen. Möjligen kan vi komma in på detta i diskussionen senare. Men det är intressant att detta har ju hela tiden med det vi kallar med selektion. Alltså att elever som har en viss egenskap, de är attraherade till likasinnade elever som har liknande situationer. Men samtidigt när de då får sådana vänner så påverkar de här. Det kallas då socialisering. Så vi har bägge de, troligen bägge de effekterna. I amerikansk litteratur så har man då vanligtvis skilt med det här med två ordspråk. Den ena är alltså att birds of a feather flock together. Alltså det betyder då att fåglar med en viss fjärdräkt, de stimler samman. Like barn, like bäst, säger man på svenska. Finns den på norsk också, eller? Like barn, like bäst. Det är det alltså att man attraheras till likasinnade. Men så har du också det som det andra ordspråket är a rotten apple spoils the barrel. Ett ruttet äppel, den ödelägger liksom hela kurven, tror jag. Eller ja, så där ser vi då alltså påverkningseffekten, inflytelse och som sagt att separera ut de där effekterna har gjorts en hel del forskning på och pekar helt klart på att bägge effekterna finns där. Så det kan vi eventuellt komma in på senare. Men detta var möjliga. Mindre erfaring med nära emotionella relationer. Du får vanskligare att etablera relationer med unga av motsatt kön. Så det är bara några exempel på vad lite vänskap kan få för konsekvenser då. Men om vi då ser på vad är forskningslitteraturen här. Man har inte studerat de här, isolerat de faktorerna jag nämnde här. Men det har nu kommit metaanalyser från 2011. Och det är ju framförallt forskarna i Cambridge med den mycket respekterade kriminologen David Farrington som huvudman. Farrington, Toffee och Farrington och så vidare. De har ju gjort också detta på tilltagsprogram och så vidare. Men de har också en metaanalys som då går på hur är långtidseffekterna av det att bli mobbet. Och här ser vi metaanalysen då. Det är väl troligt 20 studier då. Det är helt oavhängiga studier. Som ni vet så är ju många av er vet att metaanalys är en slags systematisk forskningsöversikt där det är de enskilda studierna som är analysenhet. Och genomsnittet är då alltså att det är cirka 100% ökad risiko för att utveckla depression flera år efter det mobbningen upphörde. Här har man då en genomsnittlig uppföljningstid på 7 år. Så det är alltså ett oddsen är 2,06 för att utveckla depression och angst och andra internaliserande problem. Så det har alltså väldigt starka effekter. Om vi då tittar på mobbarna så ser vi att de har, finns en tillsvarande analys där. Jag gjorde ju väldigt tidigt, det var ju den första studien, det som brukar betraktas som den första studien, vetenskapliga studien i världen på mobbing. Den kom ju i 1973 i Sverige och i Norge 1974. Och det var där jag införde begreppet bölle också, så vi kan tidfästa faktiskt när den kom in istället för mobbing. Men den hette på norska hackekyllingar och skoleböller. Forskning om skolmobbing. Det var då alltså cirka 850 gutter från Storstockholm som den här boken beskriver. Och det som var intressant här då är att vi har följt upp dem i kriminalregistret när de var 24 år gamla. Det visade sig då att 55% av de före detta skolmobbarna hade dömts för en kriminell handling. Det var inte bara att de var misstänkta eller så. De hade dömts av en domstol för kriminella handlingar. Base raten var cirka 25% där. Men så, när vi tittar då på att de har dömt för minst 3 kriminella handlingar så är det, har de en 4-faldig ökning för att ha begått minst 3, dömts för minst 3 kriminella handlingar. Sen har man då en metaanalys på 20 studier igen. Och som visar ett odds på 2,5, alltså 150% ökad risk för att före detta skolmobbare senare i livet kommer i konflikt med samfundet, utveckla med småkriminalitet eller mer allvarlig kriminalitet, våldskriminalitet med drogmissbruk, med andra liknande sociala effekter. Så mobbarna har också en väldigt negativ utveckling. Och det kan ju också förstå vad detta kostar samfundet som vi ska eventuellt gå in på senare då. Så, men kan man göra någonting åt det här då? Ja, vårt huvudfokus har ju varit att man ska stoppa mobbingen och alltså reducera mobbingen. Och vi har då i Norge 6 eller 7 olika studier. Och liten historik då bara att det var ju i 2001 efter en evaluering som hade gjorts av program med möjliga effekter i norsk skola så bestämde sig dåvarande kunskapsministern att eftersom det bara var vårt program som kunde dokumentera positiva effekter så bestämde man sig för då att då skulle alla skolor tillbys Olveus-programmet från 2001. Och vi har då 6 olika kohorter som jag har följt upp här. Och så den första kohorten här, alltså den omfattade här borta, ska vi se, fungerar det? Okej, jag trycker på fel knapp här. Nej, dit skulle vi då. Där har vi den. Här ser vi då, alltså detta, det första kohorten, det var 64 skolor, cirka 15 000 elever som startade då före, innan, 3 månader innan de hade börjat med programmet på en nivå av 15%. Och efter ett år så hade de gått ner till 10,3%. Vi använde då ett age cohort design som är ett starkt quasi-experimentellt design. Som jag inte kan gå in på detaljerna där. Men så har vi då jämtat resultatet. Nästa kohort var 54 skolor som hade en liknande effekt. Nästa hade 65 skolor. Totalt är det här 325 skolor och sånt där. Och 346 skolor. Och alltså med replikerade resultat med nästa genomgång mellan 30-35-40% av nivån av mobbing. Så det betyder ju alltså att det är ganska många elever som har fått mycket bättre. Och så samtidigt så har vi då i media här, va? Vi har den ena efter den andra som kommer ut och säger mobbeprogram fungerar icke. Och senast var det ju Aftenposten, va? I maj. Helt otroligt, en professor i pedagogik, Solveig Öström, som går ut och säger här finns inga resultat och det finns inga oavhängiga värderingar. Och det är fullständigt latterligt. Jag hade en session igår på Adfällscenters konferens här inte långt på Ljungstorget där. Och senare, sista delen av den, så kallar jag det rasering av det norska antimobbearbetet. För det har varit så många synsar ute alltså som kom och baserat mycket på en eländig rapport från NIFO från 2009. Och som säger då att programmen inte fungerar. Och inte vårt program heller. Och jag kan visa då den ena uppslaget i media efter det andra. Så alla de här synsarna som inte har då några forskningsdata att komma med, men bara synser på, har fått otrolig genomslag i media, vilket skapar naturligtvis, hur många minuter, jag ser inte om många minuter igen. Null. Okej. Okay. Ja, men då måste jag bara peka, alltså jag kunde hålla på länge med detta som ni förstår, va? Och jag fick god möjlighet att prata om det igår då, så att jag får bara förlöja mig med det då. Men jag vill bara peka på, ta en sista minut, Anders, jag hoppas du undskyller mig det här. Att vi har ju faktiskt nu också tittat på långtidseffekter av vårt program och funnit otroligt intressanta resultat här på det. Ja, detta hoppar jag över då. Väldigt kort här alltså, så ser vi då alltså av de här kohorterna som jag visar, de här 6 kohorterna, så har vi dem till vänster här borta. Det är då de startade med programmet i 2001 till 2000, någon gång i perioden 2001 till 2005. Och det är 2 typer av skolor då. Dels de som har fortsatt på eget initiativ att bruka programmet många år senare. Vi har gjort en uppföljningsperiod i 2007 till 2010 då, va? Och ser efter hur, då vet vi att vissa skolor har fortsatt att bruka programmet medan andra har slutat. De har bara infört programmet och hoppat på kanske någonting. Jag har slutat använda programmet. Vi följer upp dem då 4-9 år senare. Och vi ser då att de skolorna som har fortsatt att bruka programmet på eget initiativ, de har en mycket bättre utveckling än de skolorna som har slutat med programmet. Och detta finner vi då icke i våra egna data, utan vi har gått in i elevundersökelsen, så det är helt oavhängiga data, men det är våra skolor då, va, som är följt upp senare. De ligger också, våra skolor ligger då 30% under landsgenomsnittet här, va. Här ser vi landsgenomsnittet är den översta kurvan här. Så jag kan inte dra konklusionerna här av detta, men det visar alltså att skolorna kan vara lärande organisationer. Om de fortsätter att arbeta med programmet så kan de få väldigt positiva effekter. Och konsekvensen av detta är ju naturligtvis att det är helt nya kohorter av elever som kommer in i de här skolorna som drar nytta av det. Vi ser resultaten, håller de från 2007 till 2010, så håller de den lava nivån som ligger 30% under landsgenomsnittet. Så de skolorna har alltså mycket mindre mobbing, mycket färre elever som blir mobbade. Och i Sverige har man nu räknat, gjort, har varit ekonomer som har räknat vad det kostar samfundet och med effekter av, negativa effekter av mobbing. Och de konkluderar med att det som sker på ett enaste år, när man följer upp detta över tid med minskade intäkter, med minskad skatt, så bra. Så kostar det samfundet över 30 år så kostar det 17 miljarder kronor. Så detta är någonting för politikerna att tänka på. Tack för det.
Tusen tack, Dan Olveus. Det var spännande att höra dig snacka och inte bara höra andra snacka om dig, som jag gjort så många gånger för. Det är ju liksom dystert och trist egentligen att höra om dessa konsekvenserna, och det understryker ju också allvaret i att ta detta systematiskt. Tänker jag också av hänsyn till vår alles folkhälsa och ekonomi, fram och inte självklart för de trots allt få då som är utsatt för detta här. Och nu till den mobbingen som pågår kanske i skjul för både lärare och föräldrar, det som blev efterlyst från salen för idag. Nå kommer det, så nå gleder vi oss. Ingunn Eriksen, forskare vid NOVA, varsågod.
Tusen tack. Jag ska alltså snacka om skjult mobbing och kön. Och nu är jag väldigt glad för att jag slipper att definiera mobbing, för nu har vi fått det definierat av en expert. Skjult mobbing är ju också ofta kallt för indirekt mobbing och kännetecknas ofta av det som inte är så lätt att se, men det som inte som är för exempel utestängelse, blicking, kroppsspråk som vi hörte någon av de jentorna snacka om på det videoklippet tidigare, baksnacking, negativ ryktespredning. Det är ju därför det blir kallt skjult, för det är nettopp vanskligt att se i farta. Men det som också är intressant med det som vi kallar för skjult mobbing är att det är också en utpräget relationell form för mobbing. Det är knyttat till vänskap, och på en måte så är skjult mobbing en slags extra markering av icke-vänskap, har jag tänkt. Och det är ju så att kvantitativa forskare är inte alltid eniga, men det är lite sån osäkerhet om är det flest jenter eller är det flest gutter som driver med skjult mobbing. Det ska inte jag säga något om, för jag jobbar kvalitativt, men det som är helt säkert är att det är väldigt mycket uppmärksamhet som är riktad mot jenters skjulte mobbing. Men samtidigt är det också helt säkert att det är väldigt mycket skjult mobbing bland gutter, för det säger ju i vart fall dessa kvantitativa undersökelserna också. Så här är det ett paradox, för vi hör lite om gutters skjulte mobbing, och vi hör lite om det från skolorna, och vi hör lite om det från föräldrarna, och vi hör ganska lite om det från de som skriver den typen mobbetiltakslitteratur in mot skolan också. Så varför är det så? Och det är det jag ska snacka om idag. Och ett tydligt svar är att det är ganska olik form bland gutters skjult mobbing och jenters skjult mobbing. Så det jag ska snacka om nu baserar sig på en ganska stor kvalitativ studie som jag gjorde samma med Selma Lyng på AFI, som drejer sig om vad goda skolor, eller skolor som är flinke till att jobba med skolmiljö, vad de gör, vad är det som är de virksamma strategierna och vilka utmaningar är det de har allikevel. Vi snackade med 20 skolor som själva mente att de hade väldigt gott miljö på grund av ting som de själva gjorde. Där snackade vi med en grupp lärare och en grupp från ledelsen och folk som jobbar med skolmiljö. Och utifrån de 20 skolorna så valde vi 4 som vi syns var speciellt intressanta. Och vi var på ganska långa fältarbete, eller 3 veckor i vår vardag så var det ganska länge på varje av de 4 skolorna. Hvor vi fulgte tillsammans 6 skoleklasser och snackade med elever och var sammen med dem i friminuttene och i skoletimene och intervjuade dem systematiskt. Så det, när vi snackade med de vuxna så var det inte kön vi spurte om, men samtidigt var det de väldigt mycket snackade om, och inte minst så snackade de om jentes skjulte mobbing. De snackade också mycket om att det var en skillnad mellan gutters mobbing och jenters mobbing. Det var jentene som var problemet. Är det den pekaren jag ska bruka? Tack. Jentene har problemet, detta sa de med guttene. Det är knappt nog bland guttene. Gutta ordner upp där och då. Jenter gör mer stygge ting. Det är mycket mer skjult mobbing bland jenter. Väldigt väldigt typisk utsang som gick igen alltså överallt på de 20 skolorna. Nu ska jag först säga lite om vem är det jag ska bruka? Är det denna? Ja, tack. Lite om jenterna först. Vi var på en skola som jag kallt för Ösby, jag var. Och där var det ett stort problem med skjult mobbing och mycket dålig miljö bland jentegruppa. De hade känt varandra länge och det hade pågått i väldigt lång tid att det var massa indirekta kränkelser. Relationerna mellan jenterna var tätta men blev hela tiden manipulerat av olika av jenterna i den gruppa. Det var ryktesspridning, det var baksnacking, det var utestängelse både i verkliga liv och på sociala medier, trakassering på sociala medier. Och det som var som slående när jag var där var att då hade vi ju disse intervjuer med de vuxna på de 20 skolorna i bakhodet och det bekräftade tre ting som de alltså alla de vuxna snackade om på de 20 skolorna. För det första så är den skjulte mobbingen bland jenter är väldigt skiftande. Alltså det ändrar sig hela tiden och det innebar för de jenterna på Östby var att de kunde aldrig stole på att verkligheten var sån som den var igår. Det var en sån konstant oro. Är jag med idag eller är jag inte med idag? För det andra så är jentemobbing av disse vuxna och en del av eleverna själv karakteriserat av att det är gentagande, alltså det sker om igen och det är inte nog att stoppa det den ena gången för det dyker upp igen. Ganska snart i en lite annan form. Så i klassen på Östby så var det inte problem att någon blev systematiskt utestängt. Problemet var att någon alltid blev utestängt. Alltså det var systematiskt att någon alltid blev utestängt, men det var olika elever. Även om det var de samma elever som gick igen så var det inte alltid den samma. Och för detta för lärarna så var detta något av det som gjorde det som otroligt vanskligt att jobba med och så otroligt mycket jobb. Det gick igen hela tiden. Det var något av det de var mest upptagna. Och en av grunderna till att de var så upptagna av detta här var att skjult mobbing bland jenter är ju inte så väldigt skjult. Ja, det är kanske skjult i det sker, men för väldigt många så är det väldigt offentligt allikevel. Faktiskt så är det en av grunderna som vi också hört i det intervju här tidigare idag att det blir kallt för drama. Det är drama handlar ju om mer än bara skjult mobbing, men skjult mobbing är en stor del av drama, men det är ju först drama när det blir offentligt. Så det som jag syns är så intressant med det begreppet som också väldigt många av vuxna och elever själv brukte är att ja drama är kanske lite nedsättande, det är ju nödvändigtvis positivt, men samtidigt är det ganska beskrivande för den jenteformen som säger något om hur jenters skjulte mobbing ofta tar form av en sån svär organisme. Jag var och gjorde någon intervju om ungdomsstress här i förra veckan och då var det en av jenterna som egentligen snackade om något helt annat, men hon brukte beskrivelsen spaghetti som beskrev hur känslorna till jenterna rotar sig samman. Och jag tänker att det är en väldigt god beskrivelse för hur jenternas drama tar form av otroligt många känslor och folk och händelser och kränkelser och så blir det en stor ball. Det andra med drama som är intressant är att det har det där lite exhibitionistiska elementet. Det blir fortalt om och så har det ett publikum och det publikumet är lärarna och de har tilltag till att hjälpa. Så det är en viktig sida med drama är att det också kan ge lite hjälp. Så ska jag snacka lite om guttene. När jentene, både jentene och guttene snackar om det som löst och fast om hur gutter och jenter är, så bekräftar de också de stereotypierna om att det är jenter som är värst. Gutter, de bara slår och så blir det färdigt med det. Det har säkert hört det för. Men när guttene skulle själv snacka om sina erfaringer i skolan och med det sociala miljöet, så kom det en helt annan fortelling. Väldigt många fortalt att de snackat om att de själv baksnacka och spred rykter och stängde ut och sånt. Det är inte det jag ska snacka om nu. Nu ska jag snacka om det som var väldigt slående för oss. Och det är hur guttene själv snackade om att bli utsatt för och hjälpes mig. Utsatt för skjult mobbing. Och inte minst så var det ett stort sprik med måten de rationaliserade och snackade om de erfaringarna. Ett exempel är en gutt som vi har kallt för Jon, som hade begynt på en ny skola för han blev ganska allvarlig mobbad på den skolan han började på. Så han började på en ny skola där det var mycket bättre miljö. Och i ett intervju så fortalte han om hur gott miljö han syns det var där och att han likte klassen sin jättegott. Men Nei, Guri, dette den gamle... Da må jeg hoppe litt, unnskyld. Det eneste problemet her de nye, de supervennene. De sånn skikkelig kompiser, så når det bursdager inviterer de oss, men de bryr seg ikke så mye om oss. Og så vender han seg til han kompisen i intervjuet som han sitter sammen med. Husker du Trond sin bursdag? Når Jarle kom, så gjorde de sånn her, og så jublet dem, og ble kjempeglade. Og så kom jeg, og så gjorde de bare sånn, hei. Så det føles som at vi sånn der ubetydelige, og resten bare kule og sånn. Så når vi lytter til hele Jon sitt intervju her, så det ikke sånn at man tenker at han nødvendigvis mobba. Han kanskje ikke tipptopp superpopulær, men samtidig så det ikke sånn at det noe spesielt ved å ikke alltid føle seg på topp når man møter en sånn gruppe som supervennene. Det kjenner vi kanskje oss alle igjen i. Og sitte igjen med en følelse at man ganske ubetydelig. Men fordi at jeg var på den skolen i 3 uker og snakket med han og alle vennene, eller alle i klassen, så var det helt tydelig at det var noe annet og mer systematisk som skjedde her. Det var helt tydelig at han ble systematisk utestengt, han ble baksnakket og han ble gjort narr av både gutter og jenter i den klassen. Så nå det litt spennende hva som dukker opp her. Ja. Det som var likhetstrekket med det Jon fortalte, og det som vi så i mange av de andre gutteeksemplene i det materialet, er at gutter ikke ser ut til å diskutere mobbing på den måten som jenter gjør. De snakker ikke om det som drama, eller bruker i det hele tatt sånne type ord. Til tross for at alle kan den mobbedefinisjonen som vi hørte om fra Always her tidligere, de kan den på rams. Allikevel så kjenner ikke de igjen det som skjer med seg selv som mobbing. Og for det første, nei, men i alle dager. Det har skjedd noe rart med, der har vi den, ja. Sånn var det jeg skulle gjøre. For det første så dreier det seg om at de ser på mobbing som, eller de ser på de hendelsene som skjer med dem som isolerte hendelser. I motsetning til spaghetti, så dette, jeg vet ikke, små biter av et eller annet, som de ikke ser på som en del av et større system. Eller som noe som de kan plassere utenfor seg selv, i en del av klassemiljøet for eksempel. Og det henger veldig tett sammen med at det blir individualisert. Det noe som da har med dem selv å gjøre. Som Jon sier, han føler seg ubetydelig. Det jo på en måte å sette ord på det. Han setter jo ord på en form for maktesløshet og et nederlag, men allikevel så ikke det vokabularet som skal til for å få hjelp fra læreren, eller for å få klassen til å forstå hva det han opplever, eller seg selv. Ikke sant? Så det blir en måte å ta skylda og skammen på seg selv. Så, nå må jeg hoppe litt igjen da, tydeligvis. Vi ser kort, nå skjønner jeg at jeg har litt lite tid igjen, men vi ser på det som om skjult mobbing har en frontstage og en backstage, og det jo litt sånn interessant parallell til det Harriet snakket om i sted med jenters backroom culture og guttenes offentlighet. Også i og for seg hvordan gutter ønsker å opptre i den offentligheten. Det helt tydelig at først og fremst så det en backstage-komponent i skjult mobbing, men det har også en frontstage. Og en del av svaret til hvorfor vi ikke hører mer om gutters skjult mobbing, selv om når man teller det opp i kvantitative undersøkelser, så det veldig mye av det. Så handler det om at gutter mangler et vokabular for å snakke om det, og at det å bli mobba og snakke om det allerede vanskelig og smertefullt og skambelagt. Men når det i tillegg noe som såpass vagt og mangler et vokabular, og i tillegg til det forbundet med det motsatte kjønn, så blir det ekstra vanskelig. Det siste jeg skal si nå, det det at for de som har tilgang til en sånn form for dramatisering, så ikke det alle jenter. Det også mange jenter som ikke har det, men det helt tydelig flest jenter. Med det så kommer det et blikk og en oppmerksomhet fra lærerne og hjelpekorpset i skolen. Og i vårt materiale så var det alle tegn til at den hjelpen faktisk kom, og at lærerne stod på pinne og var hyperoppmerksomme på den type problematikk, som dreier seg også om at det en kjempeskred av litteratur inn i skolen, hjelpelitteratur, nettopp om dette, som kalles, bøker som kalles for bitching, for eksempel. Et tilsvarende skred har ikke kommet på gutters side, og det kanskje på tide. Takk.
Tusen takk, Ingunn Eriksen. Det var jo myteknusing på høyt nivå. Det jo kanskje sånn at vi fremdeles bærer med oss en del kjønnsstereotypier som gjør oss blinde for for ting som sker og overser de som utsettes for det, både på dette området og sikkert på andre også. Dagens siste taler Kari Stefansen, forsker ved NOVA. Da kan dere begynne å gjøre det klare til eventuelle spørsmål og innspill etterpå. Hun skal snakke om det som kanskje kjønnsspesifikt, det finner vi jo snart ut. Jenters opplevelse med uønsket beføling fra venner og bekjente. Vær så god.
Takk. Ja, mitt tema det altså uønsket beføling, og jeg skal gjøre noe som litt beslektet med det som Ingunn snakket om, prøve også å finne et vokabular for å snakke om uønsket beføling. Og det, min presentasjon er begrenset til jenters erfaringer, og det er ikke fordi gutter ikke utsettes, men det er fordi jenter utsettes mye mer, og fordi i vårt datamateriale, det som jeg skal snakke litt om, så har vi alt for få, for lite observasjoner av gutters erfaringer. Så det er grunnen. Så det her, min presentasjon handler om hva er det som er greit og hva er det som ikke er greit blant ungdom som kjenner hverandre når det gjelder seksuelt betonte berøringer. Og det vet vi egentlig ganske lite om. Og jeg tenker at det å liksom pakke ut det her fenomenet uønsket beføling kan være ganske viktig hvis vi skal prøve å forebygge det og få ungdom i tale. Så det handler på en måte om å prøve å finne ut av hva det er som skjer når jenter blir utsatt for uønsket beføling. Hva slags situasjoner er det egentlig snakk om? Og prøve å finne et språk for det som ligger kanskje nærmere erfaringene enn å bare kalle det for uønsket beføling. Og helt konkret så skal jeg ta utgangspunkt i en artikkel som jeg har skrevet sammen med Ingrid Smette, som også er på NOVA, og Dagmara Bossi, som er på Universitetet i Oslo, publisert i 2014 i Tidsskrift for kjønnsforskning. Den kalte vi for angrep mot kjønnsfriheten, unge jenters erfaringer med uønsket beføling. Og vi skjønner jo hva uønsket beføling er for noen ting. Det handler altså om det å bli tatt på uten at man vil det. Seksuelt betonte berøringer som man ikke, i utgangspunktet ikke ønsker seg. Å bli tatt på det vi forstår da, som seksuelle deler av kroppen. På rumpa, på brystene, skrittet og så videre. Og når vi skal forske på det, så trenger vi å knytte det til noen begrep. Og vi kunne valgt mobbebegrepet, og det kan inngå i mobbing. Uønsket beføling kan også selvfølgelig forstås som seksuell trakassering. Men i den forskningen som vi har gjort, så har vi valgt å knytte an til begrepet seksuell vold. Og vi tenker utgangspunktet da på uønsket beføling som en form for seksuell vold. Og for å forstå det, så må vi også ha en definisjon av seksuell vold. Og da har vi vært inspirert av Tove Stangdal, som var jurist, og som har skrevet veldig fint om kjønnsfriheten. Og med det så forstår hun en individuell rettighet som vi alle har til å være i fred. Og skrevet fint, kjønnsfred handler da om retten til å avvise seksuelle tilnærmelser, til å unnlate å inngå i seksuelle forbindelser og til selv å bestemme hvor langt erotisk lek og tildragning skal gå. Kort sagt, retten til å være i fred og beskyttes mot inntrengen. Og når vi snakker om uønsket beføling som seksuell vold, så er det fordi det representerer et angrep nettopp på den retten til å være i fred. I artikkelen så bygger vi på data fra den undersøkelsen her, Ungvold 2007. Det er en stor undersøkelse gjennomført i videregående skole, 65 skoler spredt over hele landet, over 7000 deltakere. De som svarte på spørreskjema, de var i alderen 18-19 år, og de ble spurt mange spørsmål om både vold og seksuelle overgrep, seksuell vold. Og som vi ser, så er det ganske mange jenter som opplever uønsket beføling. Nær en fjerdedel har hatt minst en sånn erfaring frem til de var 18-19 år, mot 8% av guttene. Så det er en kjønna krenkelse, da, kan vi si. Og som nok har ganske mye med kjønn å gjøre når det skjer også. Da. Det som vi har vært opptatt av i artikkelen, det er hva, er det som liksom, hva slags type erfaringer er det jenter rapporterer om når de krysser av for at de har vært utsatt for uønsket beføling. Og hvordan kan vi liksom begrepsfeste de hendelsene som de rapportere om. Og da er det sånn at det språket vi har tilgjengelig i dag, det hjelper oss ikke så veldig mye. Vi har på den ene siden et slags bagatelliserende hverdagsspråk om tafsing, klåing, fingring og så videre, som ikke hjelper oss å forstå noe særlig av situasjonen det skjer i. Og så har vi det som Willy Pedersen har snakket om som en slags fremmedgjørende voksenspråk, som heller ikke hjelper oss så mye til å ordne liksom, den variasjonen som finnes i uønska beføling. Jeg siterer han da. Det språket ungdommene kanskje har lært av helsesøstre eller lærere med begreper som overgrep og voldtekt, skaper ikke orden og mening i deres egne erfaringer. Dette språket er ofte formelt, overskytende, livløst når det gjelder det de selv erfarer. Derfor kan opplevelsene også bli liggende i mørket. Det er ganske fint sagt. Og jeg tror det gjelder ikke bare for ungdom, men også for voksne som skal prøve å forebygge sånne fenomen som det her, at hvis man ikke har et godt språk da, som ligger nærme de situasjonene, så får de voksne også problemer med å italesette. Så vi har på en måte tatt det sitatet fra Willy som en slags inspirasjon for det som vi har gjort. Hvis vi skal forstå noe av det som foregår bak tallene, så må vi ha noen andre data enn tall. Så det vi gjorde i den studien var at vi ba ungdom om å beskrive hva det var som hadde skjedd det, når de kryssa for uønsket beføling og for voldtektsforsøk. Og fra det store materialet så har vi identifisert noen beskrivelser som var relevante for oss da, der hvor utøveren var en jevnaldrende gutt, og en som jenta betraktet som en venn eller bekjent. Og det her er selvfølgelig ikke rike kvalitative data, sånn som Ingunn har. Det er ganske liksom skrinne data. Men vi tenker likevel at det gir noe mer da, enn bare tall. Og vi har brukt to dimensjoner som vi har tenkt på som relevante for å sortere materialet langs. Og det ene er om den uønskede beføringen skjedde i en situasjon der man egentlig kan forvente at ungdom prøver seg på hverandre. Og det er jo greit at de gjør. Og den andre dimensjonen er bruk av tvang. Og jeg skal prøve å illustrere hva som ligger i tvang, for det er et slags utvidet tvangsbegrep som vi tenker er relevant. Og ut fra de her to dimensjonene så har vi identifisert tre typer av hendelser, tre former for uønsket beføling. Den første har vi kalt for seksualisert invadering. Her er to eksempler. En klassekamerat tok meg på brystene. Det var ganske åpenbart midt i gangen på skolen. Det var ofte slike folk på de festene jeg var på i 13-årsalderen, og mange klodde og lignende. Dette tror jeg mange kjenner igjen fra egen skolegang. Det som er typisk for denne formen for uønsket beføling er at den skjer på en offentlig arena, i påsyn av mange andre. Og det skjer plutselig, som et plutselig angrep da, mot den som blir utsatt. Og det vi har tenkt er at kanskje handler de her hendelsene ikke så veldig mye om guttens seksuelle eller romantiske interesse for jenta, men kanskje mest om å vise fram for de andre gutta. Og at den er ment for de andres blikk. Og det er derfor det skjer på en måte på en offentlig arena. Og at det har et veldig tydelig framvisende aspekt. Og da kanskje har jeg tenkt, når jeg lagde denne presentasjonen, så har jeg tenkt at kanskje er framvisende beføling et bedre begrep enn seksualisert invadering, fordi det nettopp er det framvisende som karakteriserer hendelsen da. Og det her er både fra andre ungdommer og fra voksne ganske lett, hendelser som er ganske lett å bagatellisere. Og vi ser det i vårt materiale at flere skriver at de har fortalt om det på skolen, men læreren gjorde ingenting. Og man kan tenke på det som liksom guttestreker eller barnslig lek mellom gutter og jenter. Men hvis vi tenker på denne typen uønsket beføling fra perspektivet om seksuell vold, der seksuell vold er forstått som angrep mot kjønnsfriheten, retten til å være i fred, så kan vi også forstå at det her, sånne hendelser som det her, selv om de er flyktige og har noe alvorlig ved seg, at det representerer en slags symbolsk markering da, av den som blir utsatt som et seksuelt objekt og en reduksjon til å være et seksuelt objekt. Den andre formen for beføling som vi så i vårt materiale har vi kalt for utprøvende beføling. Han prøvde seg bare. Det var ikke stort. Han tolka signaler som jeg ikke sendte ut, en misforståelse. Det var egentlig greit, fordi det ble avsluttet når jeg sa stopp, at det ikke var greit, men jeg måtte si fra. Da stoppet alt. Vi er fortsatt venner. Denne typen beføling skjer typisk i det vi kan kalle for en sånn sjekkesituasjon på ungdomsfesten, på etterpåfesten. Og det er uttrykk for et typisk kjønnet opplegg da, for heteroseksuell pardannelse. Han prøver seg, og hun kan si ja eller nei. Og jeg tenker på de her hendelsene som at han uttrykker seksuell interesse eller romantisk interesse for henne og bekrefter hennes attraktivitet. Og kanskje handler det, som Billy Pedersen har skrevet om, om at gutter er litt klønete når de går frem på denne måten. De har på en måte ikke skjønt at dette ikke er passende. Men så er det en del av våre beskrivelser et slags tvetydig element. Litt som om at noen jenter de puster litt lettet ut. Åh, det gikk bra liksom. Og da har vi tenkt at det er en skygge av noe mer alvorlig som også farger de hendelsene her som kanskje i utgangspunktet er legitime. Og som handler om at de minner jenter på at de er sårbare for mer alvorlig vold. Så her er vi liksom i et slags sånn uklart tolkningsrom da, om det snakker om legitime hendelser eller seksuell vold ut fra den definisjonen av seksuell vold som vi har lagt til grunn. Den siste formen for uønsket beføling som vi har begrepsfestet, den har vi kalt for aggressiv beføling. Plutselig lå han over meg, presset meg ned i gulvet. Jeg kunne nesten ikke røre meg. Han fikk meg til å beføle ham og runke ham mot min vilje. Han var klar over at det var mot min vilje. Jeg var veldig beruset og hadde sovnet i en seng. Jeg våkna av at en kom inn, mens en annen gutt hadde hånden ned i buksa mi. Tror han kom inn og fikk stoppet det, men har aldri fått svar på det. Her mener vi at det er ganske åpenbart at vi er innenfor en sånn seksuell vold-definisjon da. Dette er også hendelser som typisk skjer på fest, men det skjer også mange andre steder, sånn som jenter har beskrevet det. I en bil, hjemme alene, på hyttetur, og så videre. Og det som er helt karakteristisk for denne typen beføling, det er at selve befølingen er ledsaget av det man kan forstå som tvangshandlinger, eller serier av tvangshandlinger. Altså at han bruker fysisk makt, at han utnytter noen som er ruset, at jenta sover og ikke kan gi samtykke, eller frihetsberøvelse. Han dytter henne inn på et rom, låser døra, legger seg over henne sånn at hun ikke kan røre seg. En annen form for tvang kan vi kalle det at han ikke, hun sier nei, men han gir seg ikke. Systematisk forfølger hun gjennom en hel kveld, for eksempel. En type slags predator-adferd. Så vi har tenkt at det ligger en form for tvang da, i det også. Det som er interessant er at jentene som har opplevd denne typen beføling, de krysser ikke av for voldtektsforsøk. Og når vi ser på de hendelsene som er forstått som voldtektsforsøk, så har de en annen karakter. Da beskriver jente at de opplever at han har hatt en annen intensjon enn bare beføling. Så vi har tenkt at dette begrepet om aggressiv beføling, det kan få fram at beføling kan være en ganske grov krenkelse, samtidig som det er noe annet enn voldtektsforsøk. Og at det kanskje kan brukes når man skal få ungdom i tale da, om denne typen fenomen. Så bare for å oppsummere til slutt. Mange jenter er utsatt for uønsket beføling. Det er stor variasjon i hva slags hendelser jenter rapporterer om. Vi har foreslått framvisende, utprøvende og aggressiv beføling som mulig liksom ordnende begrep. Og vi tenker at det at vi ser så forskjellige typer situasjoner da, kanskje peker mot at det krever ulike typer forebyggingstiltak når man skal forebygge uønsket beføling. Og at kanskje en måte å nærme seg det på er å snakke mindre med ungdom om dårlige holdninger og heller prøve å få ungdom i tale om hva tvang er og hva aggressivitet er i ulike kontekster. Takk.
Tusen takk, Kari Stefansen. Jeg blir jo litt tankefull på vegne av disse guttene.
gruppene da? Hva slags signaler er det de får fra oss og fra samfunnet rundt seg som gjør at de kan tenke at det er greit å oppføre seg på denne måten? Vi er jo litt på etterskudd her. Vi skal uansett avslutte til klokken 4. Men vi tar litt av avslutningsnummeret for å ha en liten diskusjon. Så de av dere som ikke må løpe for å hente barnehagen eller lignende, dere kan nå komme på arenaen. Spørsmål, kommentar? Jeg ser ikke så godt der oppe. Det var vinke der. Rød genser.
Ja, jeg heter Grete Olsen og kommer fra Kristiansand kommune. Grete Olsen, Kristiansand kommune. Jeg er spesielt opptatt av at elever melder at de blir mobba av lærer eller andre ansatte på skolen. Jeg tenker det er noe som vi som kommune og arbeidsgiver også kan gjøre noe med, og som er utilgivelige. Og så lurer jeg på den gruppa, i elevundersøkelsen så har vi spørsmål og det, vi har data om det. Så lurer jeg på, er det noen som har sett nærmere på den gruppa? Altså hvilken betydning har det for de elevene for å få seg vennskap ellers på skolen? Blir de mobba av sine medelever? Hva gjør skolen og hvilke konsekvenser har det fått for de elevene som opplever det? Altså det er jo et lite mindretall, det er ikke mange på hver skole, men det meldes om det. Så jeg lurer på, har vi studier på det, og kanskje spesielt da kvalitative studier på det området der?
Mm. Altså, hva med elever som blir mobbet av læreren, og får det i tilfelle konsekvenser for eleven i forhold til å lage andre vennskapsbånd eller bli utsatt på andre områder? Det var spørsmålet. Vi kan ta et kort svar på det med en gang. Den av dere som har lyst. Er den mikrofonen på?
Jeg tror det. Er den det?
Ja.
Ok. Ja, det har jo gjorts veldig lite forskning på mobbing fra lærere mot elever. Da. Men jeg har faktisk gjort en studie på det i 1996, blev den rapporterat. Da. Det visade sig då att detta var ett långt mindre problem och att man fick mycket tullesvar, rätt och slett måste man säga först då. Elever med antisocial orientering som svarte att läraren knäckte tjaken på mig eller gjorde slike ting. Men normalt så vi var väl alltså nivået av mer systematisk mobbing från lärare mot det var en liten procent, då, 2% ungefär räknar med. Men det är ju allvarligt nog i högsta grad. Men i och med att det har gjort så pass lite forskning på detta så är det ju svårt att diskutera egentligen effekter av detta. Men det är klart att det troligtvis så är ju detta en väldigt klar signal till eleverna att den elev som blir utsatt, det är helt okej att angripa. Jag kommer inte att hindra detta. Så det är klart att det är en väldigt uheldig situation. Läraren blir ju en rollmodell och en som legitimerar mobbing mot enkelt elever. Så problemet är allvarligt, men att det kanske inte ska överdrivas. Och elevundersökelsen ger säkert väldigt mycket där om man skulle pröva detta lite mer systematiskt. Man kan inte bara ha ett enkelt spörsmål, blir du mobbet av lärare? Man måste definiera vad är det för någonting att läraren uppträder på nedlatande systematisk utestängning eller så vidare. Och man måste ha kontrollspörsmål och när man gör det så ser man att man får dessvärre mycket tullesvar som jag sa. Så därför så kan man inte ta elevundersökelsen särskilt på allvar i detta fallet. Då. Men däremot data. Om man bortser från den här uheldiga ändringen som har gjort av räckeföljen från 2013 som ju var helt meningslös. Då. Så, och nu går man tillbaka till den gamla modellen med en förbättrad modell. Men de resultaten kan man då stole på en annan nivå.
Tusen tack. Så var det ett spörsmål från första rad.
Ja, det var... Funkar det? Det var... Veldig interessant det Kari snakket om, synes jeg. Altså, noe av det du refererte så vidt fra meg, det var en studie som jeg gjorde for ganske mange år siden, hvor vi hadde et stort surveymateriale, rundt 2000 ungdommer, og så spurte vi både, har du vært utsatt for seksuelle handlinger som, var, som du ikke ønsket, og navnga en god del forskjellige typer handlinger der av ulik grad av alvor. Men vi spurte også, har du selv utført på noen seksuelle handlinger som du tror de ikke ønsket? Og når det gjaldt det første spørsmålet, så fant vi veldig få gutter som hadde blitt utsatt for noe. Nesten, det var så lite at vi ikke kunne regne på det og publisere noe på det i vanlige tidsskrifter. Men ganske mange jenter. Og for jentene så var det på en måte to mønstre. Det var jenter som var utsatt for dette før de var 10-12 år, som vi da bedømte veldig ofte som incestlignende handlinger. Det var rundt 5-6% av jentene som hadde det. Og da var det alltid en voksen overgriper, normalt en person i dette, en jentas nærområde, en slektning, eller noen ganger klassevenninners fedre og sånne ting. Men det meste var jevnalderovergrep, og de foregikk fra de var 13-14 år gamle, og frem til de var cirka 20 år. Og det var altså når det, om du hadde gjort noe sånt, så var det da de samme aldersklassen av guttene som vi spurte, og de svarte nesten ingen at de hadde gjort noe som var urimelig. Så konklusjonen på dette var at gutter hadde ikke opplevd noe særlig, og de mente selv ikke at de hadde gjort noe gærent, og siden det var samme aldersklasse, så var i hvert fall de siste helt åpenbart uriktig. Så jeg lurer på om du kunne ha noen refleksjoner rundt det. Og så er det sånn at jeg nå sitter og analyserer på et ganske stort materiale av folk som er i slutten av, altså fra i 20-årene inn i 30-årene, et kvalitativt materiale hvor vi spør veldig inngående, dette er unge voksne som er mye på fest og drikker mye og sånne ting. Så spør vi der også noe av det samme, har du gjort noe eller har du vært utsatt for noe? Og der viser det seg at veldig mange av guttene har opplevd ting de opplever som seksuelle krenkelser, enten av kvinner som overgripere eller av menn. Så jeg lurer på, men nå er det altså 20 år i tiden mellom disse studiene, så er ditt inntrykk av at fortsatt så har gutter dårlig sensitivitet både for det å bli utsatt for noe, og er det sånn at de ikke erkjenner at de har gjort noe gærent? Og hva er grunnen til at vi får noe annet? Altså for folk som er mye ute på byen og som har, er mye på party og er på farta og sånne ting, er det overraskende for deg at ganske mange av disse guttene også sier at ja, jeg har opplevd ubehagelige ting av jenter? To spørsmål.
Altså når det gjelder det der med, er den på? Ja. Det om at gutter ikke vet at de har gjort noe galt, så tror jeg sikkert du har rett i det. At det er vanskelig å forstå ofte hva som er en grenseoverskridelse og ikke. Og jeg tror det er litt av liksom bakgrunnen for at vi har prøvd å utvikle de her begrepene, ikke sant? Som er en slags teoretisering på et veldig lavt nivå, for å liksom finne en måte å snakke om det på, som kanskje kan liksom i et språk da, til handlinger som ikke som kan representere overgrep. Og når det gjelder det med utsatthet, så vi har jo gjort den studien i 2007, og så har vi gjort en helt lik en i 2015. Og da finner vi akkurat samme nivå på gutters rapportering av utsatthet. Det var 8% i 2007 og 7% i 2015 på uønsket beføling. Og så går det litt grann opp for grovere former for seksuell vold. Men vi har ikke, jeg tror Mette sitter bak der og kan korrigere meg, men jeg tror ingen av de der forskjellene, økningen er ikke signifikant. Sånn at det ser ut som det kanskje ligger ganske stabilt da, rapportering av utsatthet blant gutter. Så at du finner at flere i det miljøet som du har gjort intervjuer i kan snakke om det, handler jo kanskje om at de er litt eldre. Og at det er noe med liksom den aldersgruppa her som er 18-19 år og midt oppi det, som gjør det vanskelig, jeg vet ikke. Det er også på en sånn spekulasjon, til slutt.
Ja. Men har du noen tanker om altså, det at disse guttene ikke selv forstår at de har gjort noe krenkende overfor sine veninner? Så forstår de det sånn, reelt sett ikke, eller er det legitimert på en måte av en større kultur som de er en del av? Eller, hva er...
Jeg tror det er begge deler. Jeg tror det at de ikke forstår, det handler også om at de utfører en rolle som er deres rolle i liksom det heteroseksuelle skriptet. Det er de som skal ha initiativet, og at det fortsatt er sånn da. Og fordi de utfører en legitim rolle, så er det vanskeligere å se at de gjør det på en måte som ikke er ordrett da. i denne utprøvende, grensen mellom utprøvende og aggressiv beføling.
Tusen takk. Da er det mulig, siste mulighet for spørsmål fra salen. Er det noen? Der, et siste. Du får siste ord fra sal.
Regjeringen satser på kompetanseheving for lærere. Og hvis vi ser, hvis jeg skal få et råd fra Dan når det gjelder hva slags kunnskap er det vi må ha mer av i lærerutdanningen for å forebygge mobbing?
Hva slags kunnskap trenger lærerutdanninga for å forebygge mobbing?
Hva slags kunnskap?
Kompetanse.
Kunnskap, ok. Ja, det er jo veldig merkelig at det er så lite utdanning på mobbing i lærerutdanningen der. Og man kan säga att det är för lite, man tar för lite hänsyn till forskningsbaserade kunskapen också definitivt. Nu har United Nations, Förenta Nationerna, har nu haft en session där de ska då gå ut med Global Recommendations Against Bullying. Och det har de arbetat med i en grupp i 2 år. Jag blev inviterad av dem i New York för att lägga fram mina synpunkter. Jag satsade då på 5 komponenter som bygger, kan du säga, på våra erfarenheter. Men som inte är så omfattande som ett helt program. Och det första är ju att man måste ha god registrering. Man måste ha god måling utav fenomenet så man kan se vad som sker. Du måste ha en... sätta ner en grupp på som har ett ansvar, en samordningskommitté på varje skola som har ett huvudansvar för implementering av programmet. Man måste ha en god inspektionsordning så man verkligen ser efter vad som sker i friminuter, i luncher och så vidare. Och man måste ha gruppsamtal med eleverna så man får involvera eleverna, lär dem olika klassregler eller skolregler mot mobbing. Och det är väl några 4-5 sådana komponenter. Och det är alltså ett program. Man kan ju säga vad man vill om program. Men det ger ju som den här... Det blev ju en väldigt god evaluering som gjordes av Nova med backen. Och det är det här av de 4 programmen som får stötte från utdanningsdirektoratet. Vi får ju en väldigt liten stötte. 1 miljon kronor per år, alltså det är latterliga summor rätt och slätt alltså. Men hur som helst, så där är ju att ett fälles fokus, ett program ger ju ett helt annat fokus och det tvingar skolorna att ta ställning. Så därför så kan det vara en, men nu med hjälp av de här generella budskapen att programmen inte fungerar, så har vi väldigt lite efterspörsel efter programmen rätt och slätt alltså. Så, men lärarutdanningen är ju enormt viktig och den borde vara obligatorisk. Inte som det, som vitt jag förstår så är det nog upp till den enkelte högskola vad man vill lägga in utav detta. Tack för svaret. Tack för frågan, spörsmålet.
Systematiska lösningar är lösningen. Nu är klockan 4:05 och vi må runda av, även om det säkert har ända mer att bidra med och jag har i hvert fall många spørsmål på i bakhodet, känner jag. Så jag vill bara kort tacka för mig. Panelet, tack till dere. Dere får gave på vägen ner trappa. Den samme minnefrie fotballbanen, så blir många etter hvert, heldigvis. Applaus till dere. Och för att avsluta idag så önskar vi välkommen tillbaka från Nova, Anders Bakken. Välkommen upp.
Jeg tenkte at jeg vil at du ikke skal gå av scenen, for jeg har lyst bare rett og slett å bruke det siste minuttet til å takke litt forskjellige ting, og først og fremst takk til deg for at du klarte å lede oss gjennom den dagen på en utrolig god måte.
Takk.
Og at de fleste her kanskje går fra den dagen her med fortsatt være venner, det tror jeg var din fortjeneste. Det er noen, ja, her er det en blomst, og og sjokolade og litt sånt nå. Til deg.
Tusen takk. Det var kjempegøy. Tusen takk.
Takk.
Så jeg har lyst til å takke alle dere I salen for oppmøtet, alle dere som har fulgt sendingen på HiOA Nett-TV, og tusen takk til alle innlederne, og vel hjemme.